Då får jag först tacka för förtroendet att vara här. Det är ju alltid ansvarsfullt att öppna Bibeln och försöka lägga ut texten. Och ska man vara formell så utlovade ju Ann-Kristin, ska man vara familjär så var det Anki som sa att jag skulle tala om vem jag var. Och jag är född göteborgare, och även om jag har bott större delen av mitt liv på andra orter så är jag fortfarande göteborgare. Och jag började min yrkesbana med att jobba som maskinkonstruktör på SKF i Göteborg innan växeln lades om och jag gick ut i församlingstjänst och arbetade ett tiotal år som medarbetare i olika församlingar och var medarbetare i församlingen i Linköping. Och där kom det så småningom en fjällbrud nerflyttande uppifrån Västerbotten och tog hand om mig. Och hon jobbade ju som biomedicinsk analytiker. Och på ett ställe, jag kommer inte ihåg var vi var någonstans då, där gick de under namnet Rosorna. De är så väldigt vackra, men de sticks så förfärligt. Och vi har begåvats med fyra barn. Fick en flicka när vi var i Stockholm. Och hon fick vara ensam i 8 år. Så vi började ställa in oss på att vi blir nog en trepersoners familj. Men så fick vi helt plötsligt ett par tvillingar. Två livliga grabbar. Och det kan ju vara en tröst för en del kanske, för att Susanne, vår äldsta, hon var en sån här riktigt A-barn. Hon gjorde precis vad man sa. Vi behövde inte ställa undan någonting hemma, utan dukar fick ligga där, prydnadsgrejer, de låg eller stod där de var och så här. Och det kunde ju ta sig rätt festliga uttryck, för min mamma och pappa var på besök och så skulle mamma hjälpa Ann-Charlotte att dammsuga. Och vi hade ingen dörr mellan köksavdelningen och vardagsrummet. Och så mamma, hon gick så småningom in i vardagsrummet för att dammsuga där. Och då kom Susanne springande, jag vet inte hur gammal hon var. Inte in i lummet, inte in i lummet, inte in i lummet. Så att det höll den efter. Och det gjorde ju liksom med den här exemplariska ungen då. När man var i affären och såg hur barn kunde lägga sig på golvet och skrika för de inte fick godis och sådär. Så tänkte man, hur har de uppfostrat sina barn? Men sen kom tvillingarna och då togs man snabbt ur den villfarelsen. Då såg man, det har ingenting med uppfostran att göra. Det var livligt värre. Och så gick det 2 år och så fick vi ytterligare en dotter. Och nu tror jag det är färdigt, men för ett litet tag sedan så föddes vårt 10:e barnbarn. Så att det är roligt. Och kusinerna som bor i Halmstad, de var på en grillutflykt igår. Jag var hemma och förberedde mig, men Ann-Charlotte var med och fick se väldigt fina bilder ifrån det där. Det står ju så i skriften att vi är mäktiga tillsammans. Och så kan det ju vara när kusiner också kan vara tillsammans och syskon. Och så kom vi så småningom, jag sa Stockholm, så var jag i Nybro. Det var min första föreståndartjänst. Där var jag i 7,5 år. och kom sen till Halmstad, och där var jag i nästan 17 år. Och för att stjäla ett uttryck av den gamle predikanten Edvin Näslund, han var ju 18 år i Philadelphia i Malmö, och han brukade säga att jag lämnade en grupp härdade martyrer efter mig. Och det brukar jag ibland med glimten i ögat säga att det gjorde jag också. Sen så var jag 7 år, förestod LP-hemmet i Göteborg, en väldigt intressant period. Och nu är man glad pensionär och hjälper en liten grupp söder om Halmstad. Men jag har lovat dem en predikan i månaden och ett bibelstudium. Och så är man med i verksamheten hemma och är ute där insats behövs. Och så hjälper vi till på second hand, Ann-Charlotte och jag, 3 dagar i veckan. Och så har jag butiksansvaret var fjärde lördag. Och har man då en ansvarskännande hustru så ställer hon också upp. Och hon har ansvar där för textil. Det är lite vad vi sysslar med. Och nu ska jag lämna mig själv, för det finns bättre saker att tala om. Kära Herre, tack för att vi får mötas den här härliga söndagen inför ditt ansikte. Herre, tack för att din nåd sol lyser över både ond och god. Herre, du ser allvaret i tiden som vi har blivit påmind om. Men tack för att du har allt under kontroll. Det är mycket vi inte förstår, som vi inte begriper. Men Herre, tack för att du vill leda allting rätt. Du vill bevara ditt egendomsfolk. Och du ser också den oro vi känner för förhållandet i vårt eget land. De här skjutningarna som förekommer runt om. Herre, tack för att du ska sätta en ände på det där. Och framförallt så ber vi om en andutgjutelse så att människor får uppleva en förvandling i sitt liv. Att man får befolka ditt rike, himmelriket. Herre, tack för att du vill vara med församlingen här i Landskrona. Du vill vara med församlingar över hela landet. Vi lovar och vi prisar dig därför. Amen. Det är ju väldigt olika. Vi var för en vecka sedan, kom vi hem ifrån Västerbotten. Vi var uppe och hälsade på svärmor som fortfarande lever, 94 år gammal. Och fick fira påskhögtid med församlingen i Långsjöby. Och församlingen är inte så stor, det är ju utfolkningsbygder. Men påsken har blivit i hela byn en sån här återvändarhelg. Och det var ju, ja, man kan nog säga jubel och lovsång. Och i synnerhet på påskdagen, för man har kvar traditionen med att ha 5 gudstjänster under påsken. Getsemanestund, 2 på långfredagen och 2 på påskdagen. Och där är ju påskdagen den stora, stora högtiden. Det bor 100 invånare. Det som vaktmästaren hade räknat till 132 mötesbesökare. Självfallet mest återvändare. Men vad som gladdes, det var på så här, det låga ålderssnittet. För att utav de här så var det mellan 60 och 70 som var under 40 år. Och där var det många av de äldre som sa, tänk att de här kommer från Långsjöby. Det här har vi fått bidra med ut över landet. Och Det är sånt där som man får glädjas åt. Man kanske inte får ha välsignelsen hemma själv, men man har fått vara med och dela med sig utav det som har fostrats upp i församlingen. Och nu ska vi läsa ett bibelord ifrån Johannes evangeliet, 4:e kapitlet. Och tänkte vi börja med första versen och så läser vi några framåt. Johannes kapitel 4 och från vers 1. Och jag måste ju också få säga som en parentes i det hela att Erik och Kerstin var ju såna här guldkorn i församlingen. Och vi som var anställda, vi hade ju förmånen att varje dag vi var på expedition så kom de och bjöd på kaffe. Och det var ju till stor glädje. Och sen var Erik ofta med när jag var ute på utpost och hade möten. Och han predikade ju runt om i församlingar i Halmstad och fick berika församlingarna där. Och Kerstin var alltid med och hade i regel sin gitarr med sig. Så att det var någonting som var väldigt uppmuntrande. Men då läser vi bibelordet. När Jesus förstod att fariseerna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler. Det var dock inte Jesus själv som döpte utan hans lärjungar. Lämnade han Judeen och begav sig på nytt till Galileen. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle gett dig levande vatten. Kvinnan sa, Herre, du har inget att hämta upp dig med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre, det vattnet ska aldrig bli törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan sa, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Och kvinnan sa, Herre, jag ser att du är en profet. Och så börjar ett samtal som i slutändan blir ett djupgående, själavårdande samtal. Och därför finns inte det nedskrivet vad det här samtalet handlade om. Men just tycker jag man ser hur viktigt det här enskilda, själavårdande samtalet är. När man läste början här i kapitlet så tycker jag ju det är intressant att se att fariseerna hade noterat att Jesus, han liksom började ta över. Johannes hade ju varit den stora profeten, han som var vägröjaren. Han samlade mycket folk. Och det är ju så fascinerande där det är olika uppgifter. För man menar under Johannes relativt korta verksamhetsperiod, några månader, så döptes mellan 100 000 och en del menar till och med upp till 600 000 människor. Så att det fanns en oerhörd längtan i landet. För det gick ju 400 år ifrån Malaki, den sista profeten, fram till när Johannes trädde fram. Och Bibeln sa ju att inga profetröster hade hörts. Det hade varit tyst. Men det fanns ett uppdämt behov som möttes utav Johannes förkunnelse. Och ändå var ju inte det huvudförkunnelsen, för den kom ju sedan Jesus med. Och det började ju folk att notera. Och där är ju en väldigt intressant liten notering. Det står att det var inte Jesus själv som döpte, utan det gjorde hans lärjungar. Och det talar ju om ett klokt ledarskap. Att kunna delegera, att inte göra allting själv. Dels blir det ju en avlastning för den som har huvudansvaret. Men de som får arbetsuppgifter, de växer ju som människor, utvecklas i sina tjänster. Och därför är det oerhört viktigt det här att man har ett lagarbete. Det kan ju så väldigt lätt bli att det ska bli en enmansteater. Men Guds verk, där är det ett lagarbete. Där hjälps vi åt. Gud har lagt ner olika gåvor, olika förutsättningar i våra liv. Och de ska komma till sin rätta. För skulle det vara så att det bara var jag som gjorde någonting, då skulle församlingen aldrig bli bättre än vad jag är. Men som tur är så finns det andra som har gåvor som jag inte har. Och då blir det någonting som blir mer fullkomligt. Sen så ser man då att när Jesus var färdig där så skulle han återvända till Galileen. Och så står det så här att han måste ta vägen över Sykar. Men om man tittar på kartan och vägnätet, hur det såg ut på den tiden, så fanns det många alternativa vägar. Men just det där att han måste ta vägen, det var ett Guds måste. Därför att där i Sykar, där fanns det en människa som hade ett stort andligt behov. Och även relationsbehov som vi återkommer till. Och därför så var Jesus tvungen att gå den vägen. Och man kan då tala om det här med Guds ledning. Och ibland krånglar vi till det så väldigt. Men det är ju den naturligaste sak i världen att vara ledd utav Gud. Det kan ju vara 50-talet eller början på 60-talet. En predikantfamilj som var ute troligen på en semesterresa. Solen gassade ner och det var fullt uppror bland barna i baksätet i den här värmen. Och ett förfärligt tjat tyckte pappan då, att de ville ju ha glass. Så här, och mer i vredesmod så stannade han till på ett ställe när han såg en sån där skylt som talade om att de sålde glass. Och så gick han ur bilen och han hann knappt sätta ner fötterna på trottoaren förrän det kom en kvinna fram till honom och säger så här: ursäkta mig, men är min herre möjligen präst eller själasörjare? Och klart, han blev ju förvånad. Och så han, ja, sa han, jag är predikant i en församling där och där. Och då säger hon så här: ja, nu får ni inte tro att jag är överspänd, men det hände en sak. Och så berättade hon vad som hade hänt. Och jag sökte i telefonkatalogen och ringde upp varenda präst i området här och varenda pastor, men det var ingen som var hemma. Och då sa jag så här att Gud, om du finns, så sänd en själasörjare i min väg. Och då var det precis som jag fick för mig, att nu ska du gå ner och ställa dig utanför den här butiken där de sålde glass då. Och då kommer det en bil och stannar, och där finns en själasörjare. Och jag hinner precis gå ner, så kommer ni. Klart, var han ute på semester, predikanten, då hade han väl stängt av mottagningen så han inte hörde när Herren talade. För jag tror ju att han, det var den naturliga vägen att han skulle talat in i hans hjärta. Men då gick han omvägen genom barna som skapade den här miljön, så han kom dit han skulle. Men så där kanske vi vill ha det. Det ska vara lite drastiskt och dramatiskt. Men jag tror att Bibeln säger så här, att Gud leder oss där vi går bedjande fram. Och jag tror att vi gör Guds ärenden många gånger utan att ha en aning om att vi gör det. Ibland säger man att jag bara fick för mig att jag skulle hälsa på henne eller honom. Och när man kommer dit så ser man att här fanns det ett behov. Det kunde vara sjukdom som man fick gå ut och handla kanske. Eller så var det någon som hade mött någonting och man fick sitta och samtala en stund. Man fick bara för sig, det är så väldigt lätt att säga. Men jag tror det är Gud som talar och lägger ner sådana här små ärenden i vårt inre. För att han tar oss på allvar. Om vi verkligen menar att vi vill vara Guds redskap och gå hans ärenden, då tar han det på allvar. Och då ger han oss sådana här uppdrag på olika sätt. Jesus och lärjungarna, de måste ta vägen över Samarien. Och när de kommer dit så låg det ganska strategiskt i bebyggelsen, den här brunnen som Jakob hade grävt. Och så står det att Jesus var trött efter vandringen, och så satte han sig ner och vila. Och när han hade suttit där så kom en samarisk kvinna. Det var mitt på dagen. Och det var ju märkligt, för att kvinnorna gick ju ofta och hämtade, för det var ju dem. Det var ju inte gubbarna som hade muskler som bar vatten, utan det gjorde ju kvinnorna. Och de gick ju tidigt på dagen när det var svalt, inte när det var som varmast. Och då kan man ju fråga sig, varför gick den där kvinnan mitt på dagen? Jo, vad man förstår utav texten, för många predikanter och söndagsskollärare, de har ju utmålat den här kvinnan. Då ser man att hon har 5 brustna äktenskap bakom sig. 5 män har du haft, och den du har nu är inte din. Om det berodde på att hon levde i ett samboförhållande, eller om hon kanske hade något förhållande med en gift man, det framgår inte av texten. Men man kan se att här fanns det relationsproblem. Och det hade ju skapat den här känslan av mindervärdeskänslor. För ofta var det ju männen som tog initiativet till skilsmässorna. Och man kan bara tänka sig den här stackars kvinnan första gången när hon blev motad på porten. Och så ett nytt förhållande och nya förhoppningar om en ljusnande framtid. Och så går det sönder. Och så upprepar sig detta 5 gånger. Alltså, vad händer med henne? Alltså tappar självförtroendet totalt. Vad är det för fel på mig? Jag kan inte behålla mina män, de går ifrån mig. Är jag ful? Kan jag inte laga mat? Vad är det för någonting? Och det gjorde ju det att när hon tillsammans med alla de andra kvinnorna gick på morgon för att hämta vatten, då såg hon, som hon tyckte då, liksom bara lyckade människor. Vilka fina äktenskap de har. Det är bara jag som inte kan det där. Ni vet hur lätt det är att vi, alla andra har det så bra. Det är bara jag som har det besvärligt. Det är jag som inte duger till. De där känslorna kommer. Och det gjorde att hon orkade inte med att gå i tillsammans med de andra. Men så är det en liten intressant detalj, tycker jag. För det står att när det här händer, då var lärjungarna inne i Jerusalem och handlade mat till middagen. Och där tycker jag, där ser man lite av Guds timing. Tänk bara detta, hade Jesus och lärjungarna kommit till Jakobs brunn en timma tidigare eller en timma senare, så hade det där samtalet mellan Jesus och kvinnan aldrig inträffat. Och så stod det ju det att Jesus var trött efter vandringen. Men lärjungarna hade ju gått lika långt. De var väl också trötta och kunde ha suttit där och vila en liten stund. Men hade det suttit 13 gubbar där runt brunnen, så tror jag inte den här kvinnan hade gått fram, utan hade hon fått syn på dem där, då hon vänt om och gått. Nu kanske en person inte var så farlig, eller om han inte syntes, att hon upptäckte det för sent att han var där, så att de ändå strålade samman. Sen är det ju ett under i sig självt det där. Alltså 12 man ska gå och köpa lunch för 13 personer. Alltså det hade ju räckt om 2 man hade gått, så kunde de andra ha suttit där. Men jag tror att det var Gud som ledde hela det här gänget. För det är ju så. Jag vill bara gå till mig själv. Jag tror gubbar har varit likadant i alla tider, att shopping är inte vår favoritsysselsättning, i alla fall inte min. Men här gick alla 12 in för att handla. Varför? Jo, därför att Gud ledde dem ur vägen, så de inte skulle vara i vägen för det här samtalet. Ibland leds vi till någon. Ibland så förs vi åt sidan för att inte vara i vägen. Nu var de där, och så kunde Jesus och den här kvinnan få samtala i lugn och ro. Och just därför att vad samtalet rörde sig om. Vi vet ju inledande samtalet där Jesus talade om livets vatten och allt det här. Men det var ju inledningen till det som var det stora behovet. Och just de här själavårdande enskilda samtalen som är så viktiga, vad som sägs där, det ska inte spridas för världens alla vindar, utan det är ett förtroende oss emellan, så det skapar en trygghet. Och därför så fanns det inte med här vad man talade om. I katolska kyrkan så är ju bikten liksom ett av sakramenten. Det är någonting som är nödvändigt. Det har ju inte vi. Men jag tror att det är oerhört viktigt med att man har någon som man kan lätta sitt hjärta med. I ett äktenskap där pratar man mer eller mindre om livets svåra frågor när de dyker upp. Och har man inte det, att man har någon som man kan samtala med och få rensa sitt inre. Och den stora själavården, jag brukar säga det, som vi har i Halmstad, det är vårt kyrkkaffe. Och då kan man ju säga att där sitter man ju inte och djuplodar andliga frågor och dissekerar varandra, utan man sitter och talar, men man bygger upp ett förtroende. Och det är ju en form av andlig friskvård som vi utövar. Och för att göra en jämförelse, jag är i alla fall inte utbildad vare sig tandläkare, tandsköterska eller tandhygienist. Men ändå ägnar jag mig ett par gånger om dagen åt tandvård. Borsta mina tänder för att de inte ska gå sönder. Men trots att man sköter det där omsorgsfullt, så händer det ändå att man ibland får gå och laga något litet hål som har uppstått. Och så är det också när vi har vår andliga friskvård, som syftet är att man inte ska få problem. Men det kan dyka upp saker och ting, och då får man ägna sig, precis som jag då anlitar en professionell tandläkare, så får man ta någon, kanske en utbildad själavårdare, kanske en kristen psykoterapeut, eller kanske om det är ett själsligt problem, kanske en psykolog. För jag tror det är väldigt viktigt att man inte går in och kvackar, utan att den som är behov får rätt hjälp. Och be, det kan vi ju göra i alla olika situationer. Det ska vi göra. Men i sådana här samtal så ska man använda den kunskap som finns. Nu satt Jesus och kvinnan här och samtalade. Som vi sa, vi vet inte vad de samtalade om. Men vi såg att samtalet resulterade i att kvinnan blev hjälpt. Hon blev, som vi säger, med all säkerhet frälst. Men hon blev också upprättad som människa. Hon upplevde att jag har ett egenvärde. Och det gav ju det resultatet. Hon blev ju så översvallande lycklig över den upplevelse som hon hade gjort. Så att krukan, den ställde hon vid brunnen. Och så gick hon in i stan och så såg det att när folk fick se henne såg de att någonting hade hänt. Det syntes klart och tydligt på henne. Hon som hade gått och känt sig misslyckad och liksom tittat på marken framför fötterna så här. Och nästan trängt sig in i väggarna på husen. Nu kom hon rak i ryggen. Tittade frimodigt folk i ögonen. Man såg, här har det skett en förvandling. Och det är ju så det är, ett möte med Jesus. Det upprättar hela människan. Ande, själ och kropp. Och det, när man såg vad Gud hade gjort i den här kvinnans liv, så blev en del på direkten troende. För ting hade hänt, och det vill jag uppleva i mitt liv. Andra, när de då fick höra vad hon hade varit med om, så sa de, vi vill gå ut och möta den mannen och själva skaffa oss en uppfattning. Så att vad viktigt är liksom när vi gör ett gudsmöte, att vi talar om det för människor, så att det kan skapa det här suget. Det vill jag också uppleva i mitt liv. Och det är ju här som vi kommer fram, för det är ju vår kallelse som församling och som enskilda att föra ut Guds kärlek och Guds frälsning till människor. Det är vår kallelse. Och då är ju frågan, hur ska vi göra då? Ja, Gud har ju skapat oss olika. Jag menar, Anki, hon är inte som jag. Och vad jag förstår, Filip, vad det du hette?
Tage.
Tage, förlåt mig. Tage, som vår gamle statsminister. Har en annan karaktär. Vi är olika som människor. Och de vi vittnar för, de är också olika. Och det är därför som vi inte lär oss vissa tekniker, för då skulle det bara passa vissa människor, utan att jag får tjäna Gud utifrån min personlighet, det som är naturligt för mig. För skulle jag vara som Anki, det hade bara blivit löjligt. Inte för att Anki är löjlig, men därför att jag försöker ta en personlighet som jag inte har. Det är då det skaver och blir fel. Jag gjorde ju ett gästspel i blåsorkestern hemma. Det skulle ju de flesta grabbar göra. Och där hade vi en kille, Bosse Magnusson. Han var fenomenal på att ta kontakt och vittna med människor. Var man någonstans så kunde han gå direkt på en människa och börja prata med dem. Och det blev inte pinsamt för oss som var med. Och inte för den som så att säga blev utsatt för det hela heller. Utan det blev så naturligt. Det var hans stora gåva. Men ibland när vi var ute och hade möten någonstans och han blev upptvingad för att ge ett vittnesbörd i talarstolen. Det var rena katastrofen. För det var inte hans plattform. Det var inte hans sätt att arbeta. Utan därför gäller det ju att se vad är det jag kan och vad är det som passar mig. Så att jag liksom kan ge hela min själ i det här vittnesbördet. Sen får vi ju göra lite som när jag var i Nybro, eller vi rättare sagt, så var det en grabb som hette Jan som blev frälst. Därför han hade en klasskamrat som hette Douglas och som tillhörde församlingen. Och Jan fick bli redskapet att hela hans familj blev frälsta. Så jag fick förmånen att döpa mamma, pappa och 4 pojkar. Och ett möte så kallade jag upp Douglas, då klasskamraten, och Jan, den nyfrälste, och intervjuade dem lite grann. Och så frågade jag då Douglas, vad kommer det sig att du vittnade för Jan? Ja, men du har ju sagt hur viktigt det är att människor får höra evangelium och bli frälsta, och att det är lagt i våra händer att vittna. Och jag har ju inte vunnit en enda människa för Gud. Och då tänkte jag så här, vem av mina klasskamrater är mest lättlurad? Och reaktionen i församlingen blev ungefär som här, man drog på munnen och skrattade lite grann. Och ibland kommer man ju på för sent vad man ska säga. Men den gången, och det tror jag var Gud i det, då gav han mig de rätta. Orden sa, vi skrattar åt det här. Men vem har jag störst chans att vinna för Gud? För det är ju så, vi har våra kontakter. Människor som har förtroende för oss. Och därför så är det ju egentligen där vi ska rikta vår kraft och energi. Våra böner. Vem har jag störst förutsättningar att vinna för Gud? Det var så här, jag går på gym 3 dagar i veckan, och där blir det mycket diskussioner, i synnerhet i bastun då. Och så är vi 10 stycken som brukar sitta och fika efter och samtala. Och då var det en mycket duktig smed som var med, som heter Roland. Och han var väldigt intresserad, som han sa, av existentiella frågor. Och när vi satt och samtalade, då det var mycket folk i bastun, då var det ofta han skickade upp, och vad säger prästen uppe i hörnet då? För då ville han höra vad jag hade för synpunkter i, vad det nu var för frågor man pratade om. Och en gång, för han var smidig som en berggeth och klättrade snabbt upp till översta laven och satte sig. Men så en dag så kom han och nästan stapplade fram till nedersta etaget, och så la han sin handduk och han höll på med den där fram och tillbaka så här. Så jag tänkte, han har nog kört för hårt där uppe på gymmet. Och i det här gänget då, när vi sitter och fikar, för jag var klar före Roland, så har vi då en pensionerad läkare. Så jag sa till Kaj att du kan väl titta lite på Roland när han kommer ut, för han ser inte ut att må bra. Och när Roland kommer så säger han så här: jag känner mig inte riktigt bra, så jag hoppar fikat idag, sa han, men ni kan ju tänka på mig. Och så när han gick förbi mig, för jag satt närmast dörren, så lutar han sig fram och säger så här: ja, du vet vad jag menar. Och jag tänkte, han visste, vi hade ju pratat mycket om bön och om detta, hur Gud kan gripa in och förvandla människors liv. Så bara ett par dagar senare så fick han åka upp till lasarettet. Hans fru körde upp honom för att han trodde han hade fått en stroke. Så de gjorde en ordentlig undersökning och det visade sig att han hade fått svåra tumörer i hjärnan. Och det gick på explosionsartat. Så 14 dagar senare så lämnade han det här jordelivet. Och jag tänkte att det var nog det där. Ja, du vet vad jag menar. Ungefär som rövaren på korset: tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och han fick höra att idag ska du vara med mig i paradiset. Och jag tror att Roland, han trädde in i paradiset. Han visste vägen. Och han hade en gudsfruktan. Just det enskilda samtalet och hur viktigt det var. Och Jesus, inledningen till det var ju att Jesus ställde en svår fråga. Det som egentligen var själva hennes problem, hennes man och relationerna. Och ibland tror jag att i våra samtal att vi också orkar ställa de här lite svåra frågorna. Jag hamnade när jag var i Nybro i en sån där situation. Jag var hembjuden, Ann-Charlotte arbetade, så jag var hembjuden till en familjen då. Och de hade besök av en änka. Och änkans man visste jag mycket väl vem det var. Han hade varit föreståndare i en lite större församling här i landet. Och Margit, som frun hette, hon höll på med maten i köket. Och Axel, han försvann ut ett ärende. Jag blev sittande ensam där med den här änkan som jag inte hade någon relation med. Men man kunde inte bara sitta där och titta på varandra. Så att jag frågade henne så här: hur var det för Tore? Var det besvärligt det sista? Och jag hann inte ens ställa den där frågan, så började hon med de första symptomerna och så berättade hon hela sjukdomsförloppet, om själva på så här, hemfärden och sedan begravningen och minnesstunden. Hon hade ett sånt oerhört behov av att få lätta på hjärtat. Och i många kulturer så är det ju liksom tradition att är det någon som har blivit där livskamraten har lämnat, att då går man och frågar hur är det? Därför det är en del i sorgebearbetningen. Och så blev det i det här fallet. Och det lärde mig att de där svåra frågorna med viss finkänslighet, de ska vi ställa, för det blir till hjälp. Och just det här enskilda samtalet, hur viktigt det är. Den här själavården som den ger. Kära Herre, nu tackar jag dig för att du är vår frälsare och Herre. Tack för att vi får vara dina redskap här på jorden. Du ser hur vi efter fattig förmåga försöker tjäna dig på olika sätt. Och tack för att du använder sådana som oss. För du har inga andra att använda. Herre, tack för att den du kallar till olika uppgifter, den skickliggör du också. Och hjälp oss att ha vår frimodighet och lita på din hjälp, din kraft och din styrka. Amen.